Hallå, hallå, hallå. Jo, jo, just det. Känner ni igen den introduktionen? Det var faktiskt Ebba Grön en gång i tiden när de körde Staten och kapitalet. Ja, jag är tillbaka här faktiskt på Stigbergsliden på Stadsmissionens boende och sitter här med Linda. Nej. Jo, nu vart det rätt. Jag är dålig på namn. Men jag är bra på utseenden. Jag har haft en session här tyvärr med lite jobb med bökeri med hälsan och sånt. Men det får lära reda ut sig. Och nu tänkte jag intervjua då. Du får säga ditt efternamn själv och ja, vad du har och Stadsmissionen framförallt har för... Jag vet inte, ni har hållit på så jäkla länge, så god personal, så god mat, så trevligt ställe. Och jag blev så vansinnigt glad när jag fick återigen komma hit. Himla, himla trevligt och det är trivsamt och ligger mitt i backen här, Masthugget.
Linda heter jag, ja. Precis. Linda Hammenfors. Stadsmissionen, ja. Jag kom hit till Stigberget 2018. Och mitt förflutna, höll jag på att säga, i alla fall inom yrket som socionom då, som jag är. Det har ju jag inom socialtjänsten. Mm. Så det är ju det som jag kommer ifrån. Men 2018 som sagt så kom jag hit. Så nu har jag varit här då i, vad blir det, 4-5 år. Och det är ju annorlunda mot socialtjänsten men också likt. Det var en man som sa till mig när jag kom hit till Stadsmissionen. Som jag hade träffat många gånger när jag jobbade inom socialtjänsten. Han sa, jaha Linda, har du kommit till den goda sidan nu? Sa han. Ungefär som att socialtjänsten är onda, va? Och då sa jag att nej, jag följer tråden. För det är precis så jag ser det. Faktiskt. Nu kan inte jag din historia. Men jag vet ju att när man behöver hjälp så vänder man sig ofta till socialtjänsten. Som gör någon slags bedömning, fattar beslut. Och insatsen är ju då bland annat Stigberget.
Ja, det är väl en förutsättning för att man ska kunna komma till ett boende. Och tro mig, jag har provat många olika boenden. Nu låter det som jag på något sätt har fått lite vid sidan av för att prata gott om det här stället. Men det har jag inte. Det kommer naturligt. För de som inte vet, Stigberget, vilka är det som står för verksamhetens kostnader och så vidare? Hur fungerar hela den biten?
Ja, nej men de platserna som vi har här på Stigberget, de är ju finansierade via kommunen, så att säga. Vi har ju även avtal med kranskommuner. Men vår största kund, om man får säga så, är ju Göteborgs stad. Så att, ja, det hänger ihop med det som jag precis sa då. Att behöver man hjälp att bo här, så måste man gå via socialtjänsten. En del knackar ju på här nere. Eftersom det, ja, flaggorna vajar ju här utanför och det står Stadsmissionen. Och jag tror att många tänker Stadsmissionen som en frivillig organisation som hjälper utsatta. Men just här så är det i samarbete med socialtjänsten.
Jag tänker på det. Det är synd, innan hade ni avvändningsklinik här också. Den var ju fantastiskt bra. Tyvärr är den... Ja, är det sen i höstas tror jag? Eller? April, så länge. Okej, så är den nedlagd och flyttad till det Östra sjukhuset, va? Ja, det är synd för att då här låg jag på avvändning en gång och det funkar så bra på alla sätt och vis. Och när jag ändå håller på att prata här om Stadsmissionen och olika organisationer, räddningsmissionen kan jag nämna i sammanhanget också. Det här på Facebook när man fyller år, då jag brukar åtminstone jag ta någon insamling antingen för RM, räddningsmissionen eller för Stadsmissionen. Och hör och häpna, det kommer in en 1500-1600 varje gång. Och det kan ni också göra tycker jag. Och en sak måste jag nämna, herregud. Linda har redan infört, det finns ju vårdhundar och i skolor och dagis, och hon har en cooper som kommer hit och jäkla vad hon är, eller han är underbar, han kommer hit och tar hand om oss och busar lite och får oss att bjuder oss på glasgratt. Så det är våran lilla, ja, hustomte här ibland.
Ja, vad glad jag blir att du nämner min vovve. Han är väl det här liksom, vad ska jag säga, mervärdet då, som Stadsmissionen ibland står för och försöker lägga till. Men förutom Cooper då och hunden, så just det här när man pratar om Stadsmissionen och boendet och de olika boenden vi har och det här med beroende och drogfrihet. Jag sa till dig här nu för en stund sedan att min bild, jag har ju inte varit här jättelänge, men min bild är att Stigberget är lite grann navet i Stadsmissionen. Alltså Stigberget, Stigbergsliden, huset. Det här har funnits jättelänge och det har alltid varit väldigt viktigt att hålla i drogfriheten. Och det som jag tycker är lite intressant nu för tiden är ju att man pratar mycket om harm reduction, bostad först, hela den biten. Vilket jag tycker är jättebra, vill jag bara säga. Absolut. Man ska liksom inte behöva bevisa att man är en god människa genom att vara drogfri och få en bostad. Men jag tycker ändå att det är viktigt att värna om en drogfrihet också. Och det, för det har jag nämligen fått se och höra av, nu säger jag er, men alltså de som bor här.
Ja.
Det är ofta de som säger, stå fast vid det, stå pall. Det här är ett av de få ställen nu för tiden som verkligen värnar om drogfriheten, för det ruckas på mer och mer. Och då kan det också vara svårare att hålla sig drogfri. Ja.
Om det är rätt som du säger, det är ju oerhört viktigt. Och ingen vill ju, ja, sjukdom är ju i och för sig ett beroende. Ingen vill ju vara där. Det är ju ingenting man tycker är glädjande och positivt på något sätt. Det är ju misär och elände och ställer till det. Tyvärr. Och så att, men just det här med att ha ett boende som jag ska... Det händer ju många, jag pratar med många i den här svängen som har missbrukare och alkoholister och som har varit med om så mycket jobbiga upplevelser, speciellt i barndomen, och våldtäkter och övergrepp. Och en tjej som berättar för mig, ja, jag har väl dragit det förr i podden, men det tål att upprepas, det, när hon var, ja, 3 år gammal, då blev hon våldtagen av sin egen far. Och hon sa till mig, jag kan fortfarande känna smärtan. Ja, det är så jävla tragiskt och sorgligt att sånt... Jag menar, varför blev hon missbrukad? Det var ju självklart, det vore ju konstigt om hon inte blev det på något sätt. Ja, herregud. Men just det här då, som jag har varit med om, och ja, så har jag haft ett sånt tröskelboende, lågtröskelboende, och så har det blivit lite att jag har... kommer tillbaka i gamla gänger och börjar dricka, och så åker jag ut därifrån och alla mina tillhörigheter ställs då på ett, ja, en container någonstans ute i förorten. Jag ska inte sitta och beklaga mig, för det är mitt eget fel, men samtidigt så tycker jag hade i alla fall rätt mycket, det var kläder och det var en säng och hej och hå. Men det är bara prylar som sagt, tycker jag, men det var viktigt för mig, för det var allt jag hade. Och så ringer de till mig och säger, ja, men nu ska vi kasta eller göra oss av med dina grejer. Vad ska vi, kan du ställa dem någonstans? Nej, jag har ingenting. Jag är bostadslös och jag har ingen vän som har något förråd. Så jag vet inte, det känns, och då är man tillbaka i ett missbruk och då ska man tackla en sån bit också. Det blir jobbigt och det är... Ja, det är många tankar och det är lätt att man tröstar sig med alkohol eller droger, andra droger också för den delen. Vi har det här med, alltså, Stadsmissionen. Jag trodde att det var, alltså, i grund och botten, har det någonting med något religiöst samfund att göra. Röda Korset är inte med på något vis eller så.
Nej, inte vad jag vet, men det är klart. Det
du borde veta.
Det borde jag veta, ja det borde jag.
Nej, men i så fall.
Ja, precis. Nej, men namnet då, Göteborgs kyrkliga stadsmission heter det ju. Till skillnad från alla andra stadsmissioner i Sverige. Det är lite intressant. Nu tänkte jag säga någonting som jag tänker att jag inte ska säga. Jag kanske inte ska säga för mycket. Men hur som helst, det här kan jag säga. Att visst, det vilar ju på en kristen grund. Därav namnet. Ja. Men i praktiken nu för tiden så är det ju ingenting som statsmissionen eller statsmissionens medarbetare liksom utövar. Så är det ju inte. Utan... det vi pratar om är ju en humanistisk värdegrund. Och vi välkomnar ju både medarbetare och boende med olika religiös bakgrund och så. Det skulle jag vilja säga. Mm. Ja.
Och det är alltså inget, jag menar alla är vi människor. Det är ju mänskligheten det handlar om att värna om varandra. Och det gör vi ju oavsett, även om man sitter i skiten och... har det tufft. Jag menar, det är många av dem som har det riktigt tufft. De skulle kunna ge bort sina sista slantar till någon bara för att den behöver en öl. Alltså, det finns så mycket givmildhet hos de människorna som har det bökigt och stökigt. Helt fantastiskt. Jo, och sen har jag ju... Nu hoppar jag, är som en flippekula här. Förra gången jag var här åtminstone, det brukar vara lite aktiviteter, målning och såna här saker. Och det finns ju tavlor här ute som de har skurit ut ifrån. Det är skitfina saker faktiskt som pryder matsalen här. Jag har en idé. Jag har spelat en teaterpjäs i hela mitt liv. Och det var 2 år innan jag själv blev hemlös. Det handlar om en kille som heter Krille. Som är på lyset och kommer och hamnar utanför en läkarstation. Och behöver nattplats och han går in där och hittar en läkare och med namnskylt. Så går han där och låtsas och vara läkare och smakar lite handsprit och har skitkul. Men det är en komedi, den är jätterolig på en kvart. Så jag tänkte på något sätt föreslå, jag tänkte den skulle vi kunna spela här. Det är ju... 5-6 roller och håller på en kvart ungefär. Och bara skojet, eller vad man säger, nöjet och repetera in. Och det är vansinnigt roligt. Så ja, just. Vem vet, det kanske blir en föreställning till utav den.
Det låter väl helt suveränt. Vi pratar ju mycket om brukare och brukarinflytande och vi vill gärna ha idéer från er som bor här. Och det är ju jättekul om... ja, om vi kan medverka i det som ni vill göra. Så att, och jag har också medarbetare ska jag säga som är väldigt kreativa. Hon som bland annat hjälpte till med all den här konsten som finns här är ju helt fantastisk. Det finns även andra som tycker det är väldigt roligt. Så ja, bra idé tänker jag.
Tack.
Det kan vi säkert få till.
Jag har den hela pjäsen, kanske godkänna och lyssna först där. Jag har den på video.
Ja, ja, det är bra. Fint.
Ja, men vad trevligt. Då kanske vi ska bjuda in lite folk här, lite välrenommerade och lite kreti och pleti, lite blandat helt enkelt. Kanske någon från kommunen och lite. Kunde inte det vara något?
Det hade väl varit jätteroligt.
Och se att vi inte bara sitter på rumpan och rullar tummen utan vi gör något kreativt och vettigt också. Vad bra. Ja, jag tackar dig Linda. Och efternamnet?
Hammenfors.
Var så svårt så jag var tvungen att bolla över micken där. Senita, det är Thomas här och du kontaktar mig.
Ja, precis.
Jag blev så glad att du vill vara med i min podd. Och berätta, ja. Berätta nu.
Ja, alltså det jag tänker på det är ju liksom vad man kan göra för skillnad som privatperson gentemot de utsatta i samhället. Men det är ju mycket... man ser med sponsrade inlägg om man ska köpa Men det jag har räknat ut är liksom att för 150 kronor så kan du få 6 måltider för de hemlösa. För 100 kronor kan du få 10 par strumpor.
Ja, det är klart.
Och för 150 kronor till kan du få en jourhavande bil som åker ut och pratar med hemlösa. Jag tror att samtal är det viktigaste man kan ha när man känner sig så ensam. Alltså, det viktigaste man kan göra, det är bara att sträcka ut en hand. Man kan inte hjälpa alla, men bara man kan hjälpa någon. Så tycker jag väl det är något i alla fall. Att man har försökt, att man är villig att se utanför sin egen bubbla lite.
Jo, men du har ju också haft böket i perioder. Vill du berätta om det?
Ja, jag har ju själv varit bostadslös och haft missbruk och så. Mm. Och det värsta, det är väl att man hamnar i sånt utanförskap. Och man platsar inte in, och vad man än gör så känns det som att man ändå inte gör rätt. Och då är det lätt att ge upp, och då kan det vara skönt att ha någon som tror på en, att man faktiskt kan.
Men du har en dotter och hon tror på dig, och du har en god gubbe som tror på dig.
Ja, precis. Och det är det som har hjälpt mig. Och sen liksom, det är ju också lika viktigt att inte lova för mycket, men att göra 24 timmar i taget och alltid bevisa sig själv, alltså att man är starkare än vad man själv trodde att man var. Men det är viktigt liksom att också se sina egna framsteg och inte gräva ner sig så mycket i vad man har gjort, utan att man kan faktiskt påverka vad man gör i framtiden också.
Men hemlös men inte hopplös. Ja, vad ska vi göra nu med, vad har du för idéer om och fixa? Det kan vara prylar man inte har nytta av, och det kan vara kläder som man inte har nytta av. Är det, hur tänker du, loppis, tänker du Blocket eller hur tänker du?
Ja, alltså det, min grundtanke är ju att, ja, men att sälja det man inte behöver, antingen jättebilligt och sen så skänker man vidare resten, eller om man skulle kunna förmedla det på något sätt så att de kommer till användning direkt hos rätt person. Det är liksom många som slänger funktionsdugliga grejer, och det sticker lite ögonen på mig, för att det känns som att man öppnar man ögonen lite så kan man få hitta en person som behöver dem bättre än en soptunna.
Ja, men det är ju så, herregud. Och jag menar, du, jag skulle bara säga tack till, vad heter hon, Von Tillander eller Selander, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter.
Tillander, ja.
Ja. Och tack vare att jag är med på YouTube så ringer du så messar du mig via Instagram, och så är du med i podden, och vi kan alla göra skillnad på olika sätt.
Ja, jag tror att det bästa sättet att få veta vart man kan göra skillnad bäst, det är frågan om som faktiskt är i situationen, som kan säga att så här funkar det och det här behöver vi och så här kan man göra. Mm. Jag tror många snubblar också på att man inte riktigt vet.
Nej, jag fattar,
hur
jag fattar.
Eller vad man ska göra.
Men det är alltså det är som jag sa till dig, eller skrev till dig, Stadsmissionen, Räddningsmissionen och så vidare. Men ja, hallå, jag är 60 mil därifrån, det går ju inte. Och det fattar jag. Men på något sätt borde man ju kunna, det man vill skänka, det går ju att skicka i ett fyrkantigt paket med rosenröda snören och...
Ja, men precis. Det är lite det jag tänker. Liksom,
ja,
att man
det går ju att skicka. Det går ju... Postnord funkar vad jag vet än så länge.
Ja, precis. Men det handlar ju också mycket om att man tar kontakt också och försöker sätta sig in i hur det funkar lite.
Ja. Men det är dels Stadsmissionen, och så har du hon Nettan från tunnelbanan, hon ska intervjua också. Hon har ju startat upp två olika, ett i Stockholm och ett i Göteborg.
Mm.
Där de hjälper, ja, hemlösa, gamla och ge dem värme, glädje, mat och ja, kläder. Och det här är ju inte slutet. Det här är ju kanske tyvärr bara början. För att vi sitter ju i såna tider nu som är... Ja, jag vet inte var det slutar. Men det kan bara bli bättre, tänker jag.
Ja, men precis. Och sen, jag tycker man har ett ansvar också gentemot samhället till exempel. Det är ju många butiker som har problem med just snatteri och butiksstöld.
Ja, fortsätt.
Ja, och hur kan man påverka det? Jo, ett samarbete mellan olika instanser. Att öppna upp för bättre möjligheter.
Lite att ge
människor alltså, ett annat alternativ än det sämsta alternativet. Och det tycker jag är viktigt, för då kan man påverka belastning av så många olika instanser som man inte kunde göra nytta någon annanstans. Och liksom, ja men det är ju liksom det här med matsvinnet som, det är så många ton mat som slängs på grund av vad? Kort datum, felmärkning, inte vet jag. Och det är så onödigt, för de resurserna hade man kunnat lagt på att göra någonting med det, tänker jag.
Jag kan berätta om min farsgubbe. Han är alltså 80, då fyller han 84. Han brukar gå ut och han är inte fattig. Men han sen han gick i pension, han samlar tomburkar. Han hittar kläder och jag har fått kläder av honom. Sånt som folk bara kastar.
Ja.
Rent ut sagt, för jävla jävligt alltså. Och bara kasta, det är täckjackor, det är nya kläder, det är inget fel på dem. Och de bara kastar det. Och det gillar inte jag.
Nej, det gillar inte jag heller. Så kan det ju vara liksom, ja men det är ett litet hål. Nej, men det går inte att sälja eller göra någon profit på det liksom. Jaha, men då slänger vi det. Men vad gör det för nytta där? Det finns ju synål och tråd. Det är väl bara att laga. Och sen ge till någon som behöver.
Det är galet.
Jag tar ju emot... Alltså, jag har ju tagit emot ganska mycket kläder gratis. Som jag sen har kunnat ge till behövande personer. Som jag vet behöver de här byxorna som jag inte behöver. Eller så för att jag förmedlar det vidare. Och det kan vara att det har varit ett hål. Ja, men det är bara att laga och sen så är det helt funktionsdugligt.
Eller hur? Ursäkta, jag behövde bara snyta mig. Man får snyta sig i sin egen podd.
Ja.
Men alltså, du är ju inte välbärgad eller rik, men du har ett rikt hjärta. Du bryr dig om människor.
Ja, det har jag alltid gjort. Jag är utbildad undersköterska till exempel.
Okej. Okay.
Och det blev ju på äldre dagar när jag hade rätt ut mitt liv och så. Och det är ju för att jag vill jobba med människor. Och många förfasar sig över att behöva jobba på äldreboende. Men det är det enda jag vill.
Jag älskar det. Det är det bästa jag vet.
Ja, sen så blev jag ju sjuk. Så sen dess har inte jag kunnat jobba. Så att det... Då får man göra det på annat sätt. På något sätt som är möjligt helt enkelt.
Ja, du har ett stort hjärta. Jag har jobbat mycket inom äldreomsorgen. Jag har jobbat i hemtjänsten och jag har varit med i Tankar för dagen och skrivit en tanke där. Det finns att hitta på P1 om man går in och googlar där. Så. Och det handlar om hemtjänsten och vad det betyder för mig.
För det betyder att man måste ju också utgå från sig själv. Jag vill ju inte bli omhändertagen av någon som börjar gå till sitt jobb för att få lön. Jag vill ju bli omhändertagen av någon som faktiskt ser mig och bryr sig om mig. Och så är det ju med de flesta instanser liksom att med rätt person på rätt plats.
Ja, men det är så, jag hade en tanta här, jag jobbar i hemtjänsten i Lerum. Och då säger hon till mig när jag kommer till henne. Du Thomas, diska inte, dammsug inte, bädda inte sängen. Kom bara och sätt dig här och ta en kopp kaffe och håll mig i handen.
Mm.
Och då gjorde jag det, för det var hennes önskan. sen
ja, problemet som har blivit också, det är ju att samhället är så stressat. Ja. Det finns ju inte utrymme för att se människan och hur man är vrider eller vänder på det.
Jag håller på att podda lite här, det är okej va? Bra. Jag bara frågade om det var okej. Ja. Ja, fortsätt. Förlåt.
Nej, men det är att man har inte tid att se människan längre.
Nej.
Utan allting ska vara på tid. Och tid, det är det viktigaste vi har.
Ja, men när jag jobbade i hemtjänsten, då tänkte jag så här. Ja, men herregud, jag är där och så gör det och så gör det. Och fasen vad jag ligger efter. Men skitsamma. Och nästa besök, då ska jag till exempel bara vara sällskap. Det heter ja, att man ska vara där och umgås. Och jag ska gå och handla. Och vi ska gå på en promenad och det ösregnar. Och då tänker jag, men då tar ju tiden, liksom den tiden som han vill ju inte ha hela tiden. Och då sa jag till honom, du... När han har saknat sin avlidna fru.
Mm.
Och så sa jag, vad gillar du bäst att hon lagar till dig? Då säger han till mig, han var ju från Schweiz. Pannbiff, säger han. Pannbiff, ja. Nej, men då går jag och handlar pannbiff. Jag handlar köttfärs. Och så steker jag upp pannbiffar. Så har du frysen till, ja, som du kan lägga på mackor och så vidare. Och... Han var så tacksam och så sa han till mig, Thomas, det här var minst lika gott som det som min fru lagade till mig.
Mm.
Och den glädjen jag såg hos honom, den var obetalbar. Det går inte att uppskattas liksom i pengar.
Nej, precis.
Sånt gillar jag.
Ja, alltså det är liksom bara att se människa. Det är det handlar om. Alla människor står ju ändå lika inför Gud och allt annat. Nu är ju samma människor. Jag har bara andra förutsättningar. Vi har samma känslor och samma världsbild, men vi har andra förutsättningar bara.
För det är ju otroligt många som sover ute. Hur fasiken ska man lösa boendesituationen för dem?
Ja, det är en väldigt stor fråga det där. Alltså, jag tänker liksom att ja, men det ska finnas kanske särskilda ställen man kan gå till för att göra de här basala sakerna. Äta och sova och röra om sig själv och inte vara så utsatt hela tiden. Och jag tänker att man måste ju kunna sänka hyreskostnaden. Man måste kunna se helheten här från socialtjänsten, tycker jag.
Ja, man borde kunna bygga boenden som är billiga. Jag tänker på, de bygger ju väldigt mycket dyra bostäder och folk har inte, vanliga människor har inte råd att bo i dem helt enkelt.
Nej, men sen så är det liksom, nu med inflationen så är det ju mycket höjningar som sker och det påverkar ju hela samhället mycket negativt.
Ja, det är klart.
Men alltså någonting borde man ju kunna göra för att underlätta på något sätt. Jag tycker att man ska, det är ju mycket inom socialtjänsten att man ska se barnens behov i centrum till exempel.
Ja.
Och det är väldigt bra, men man måste också kunna utvidga det till något större perspektiv, tänker jag.
Bra åsikt, bra.
För att alla människor ska stå i centrum. Det är väl inte bara en viss grupp som ska stå
nej,
i centrum?
Nej, absolut inte.
Det är människor vi pratar om.
Alla är
alltså, på jorden. Om man går liksom lite djupare och tänker så här. Hur skulle jag ha velat haft det om jag var i den situationen?
Nej,
jag vill inte att mina anhöriga ska behöva begå brott. För att de ska ha någonstans att sova en natt.
Nej, det är skam helt enkelt.
Ja, det är fruktansvärt.
Och säger jag är hemlös, alltså, det är skam.
Jag tycker man kan ändra också det här med rättigheterna till att få en bostad. Att man måste vara helt bostadslös, och kanske man måste vara det en viss tid, och så måste man försöka själv, och det blir svårt om man inte har en inkomst, och det blir bara en ond cirkel av alltihopa. Och sen att kolla på socialbidrag liksom, okej, hur kan man justera det här?
Ja.
Så förstår jag att man måste plocka av den andra välfärden givetvis, men man måste ändå kunna se till helheten, för alltså, de pengarna man får från socialtjänsten, det räcker ju knappt ens till mat. Och nej, samtidigt ska man ha kunna ha kläder på sig, om man ska kunna ha någonstans att sova, och liksom, det är så himla hårt.
Och då var jag förra veckan uppe på Medborgarplatsen och satt där. Mm. Då kommer en kille fram till mig. Vill du köpa oxfilé? Då har han varit och knyckt oxfilé.
Mm.
Ja, men det är ju ett sätt att överleva. Jag fattar ju det. Nej, jag har ingen kylskåp tyvärr. Ja. Alltså.
Ja, alltså det är ju liksom det är så. Också om hela samhället samarbetar med varandra. Ja. Då skulle det inte bli så mycket sådana följder.
Nej.
Att man behöver gå till sådana gränser för att få antingen pengar eller mat på bordet. Det, med tanke på allt matsvinn, det är ju flera ton, 100 ton liksom. Jaha, vad kan man göra det? Man hade kunnat sålt billigare matkassar som man hade kunnat fått mat. Och det gäller inte bara hemlösa, det gäller ju också pensionärer. Man får inte någon fet pension.
Nej.
Hur ska de kunna gå runt? Det är omöjligt att få ett drägligt liv. Till och med när man liksom ska få börja leva sista tiden.
Ja, det är en galen värld vi lever i.
Ja, alltså först och främst kan man ju stödja via Stadsmissionens second hand till exempel. Antingen att köpa gåvobevis då, som ger en viss hjälp till utsatta grupper. Men sen också hur man skulle kunna göra med medicinkostnader, för att i slutet av dem kommer vi alla behöva det. Och som hemlös så har man ju inte de resurserna riktigt, för det är svårt nog att få allting att gå ihop. Och man skulle kunna få till något presentkort på apoteket eller någonting som kan göra att man ändå får ett drägligt liv, med i alla fall hälsan i behåll.
Jättebra idé. Presentkort på apoteket, det tycker jag är jäkla.
För mediciner kan ju vara väldigt dyrt, och liksom går man inte till läkaren så ofta, vilket man förmodligen inte gör, för det kostar ju pengar. Och då kommer man inte heller upp i högkostnadsskyddet. Då är det omöjligt att kunna få en hälsa att fungera. Man tar verkligen saker och ting för givet när man inte har sett andra sidor av livet. Alltså att få medicin utskriven och gå till en läkare, det är en lyx i jämförelse med vad andra kanske inte kan.
Nej, det är sant.
Och ofta så oftast när man är hemlös eller man är i en utsatt situation, får man hjälp alldeles för sent. För att man blir tvungen att söka akut sjukvård.
Jo.
Och det funkar ju inte heller, för vi vill ju ändå att man ska ha en värdig tid liksom,
ja,
i livet.
Absolut.
Och det är... Men alla har ju inte de möjligheterna att man kan hämta ut sitt recept. Och det blir ju bara svårt för alla.
Ursäkta, nu tappar jag det lite här, men jag har köpt en trisslott. Vill du vara med och skrapa den med mig?
Ja, absolut.
Måste vara lite roligt här. 90 står det. Och sen står det. Jag ser ju dem på tv som skrapar på 4:an. Och herregud, de vinner pengar. Idag var det en som vann 5 miljoner.
Oj. Det var inte dåligt.
Nej. Och jag är ju glad för hennes skull. Men jag skulle ju gärna varit med i tv också. Ja, nu har jag skrapat. Får vi se. Nej, det gick inte.
Nej.
Men det gör ingenting. Jag är lika glad för det.
Man ska vara tacksam för lilla. Är det någonting jag har önskat mig, så kan det ha varit just presentkort på apoteket. För att just kunna göra det möjligt för mig att hämta mina mediciner. För jag har ganska många. Och det är så hjärtmedicin, för jag har hjärtfel eftersom att jag har missbrukat. Då.
När jag såg, när jag var inne på ditt Instagram så såg jag att du hade något R.
Ja, precis. Jag fick cancer för några månader sedan.
Nej.
Ja, den är obotlig så det...
Men du är ju unga barnet människa.
Ja, men jag har tyvärr fötts med fel gener. Jag har fått min pappas gener tyvärr. Han är också multisjuk.
Men lille vän.
Och det hittade de bara en slump, för jag sökte egentligen för en annan knöl i nacken. Jag sökte för en knöl i nacken då, men sen när de gjorde undersökningar, då hittade de knölar i halsen. Så de fick ju skära upp hela halsen. Operationen tog dubbelt så lång tid och sen var det förlamad i halsregionen. Alltså, det hände någonting. Jag har varit så bitter liksom över mitt liv och saker jag inte kan påverka. Men sen när jag fick det där beskedet så uppskattade jag verkligen det jag har.
Ja, men det är ju så det funkar. Eller måste funka.
Det är därför jag tycker det är så viktigt just med den där vårdbiten. Hur man kan hjälpa utsatthet för att de inte ska behöva gå för länge. Det är en väldigt viktig fråga för mig eftersom att jag hade privilegiet att kunna gå och kolla upp det där. Och jag har kunnat åka på alla de här resorna fram och tillbaka. Liksom 12 mil enkel väg för att jag har varit privilegierad. Men de som inte är det, vad har de för hjälp att få?
Men du har ju sociala medier också. Kan inte du på något sätt dra igång någon slags, på det du är inne på, om presentkort på apoteket?
Jo, men det kan jag absolut kolla på.
Och jag lovar, Vons skulle dela det alla dagar i veckan också. Och det är ju många, många missbrukare eller hemlösa. Det är ju, de äter ju kanske medicin mot psykisk ohälsa och de har inte råd att lösa ut det.
Nej.
För de har inga pengar. Ja, vad blir det då? Det blir elände och skit. Så det är alltså, det här var bland det bästa jag hört på länge.
Någonting ska vi kunna gå och lösa. Alltså, ja. Tänk att det är väl inte så svårt.
Så följ nu Zenita på Instagram. Det är bara Zenita. Så kan ni hjälpa henne och bygga det hon vill bygga. Och hjälpa henne och hjälpa andra.
Det blir bra.
Tusen tack för ett hjärtligt och positivt poddavsnitt.
Ja, men det var så lite så.
Nej, men jag är utav hela mitt hjärta tacksam. Hej och hå, hej och hå. Välkomna här till podden Hemlös men inte hopplös. Jag sitter faktiskt här just nu med, det är Sara, hon är chefredaktör på Faktum i Göteborg.
Ja, men jag får väl tacka för inbjudan och börja med det. Ja, som Thomas sa så heter jag Sara och är chefredaktör och även vd nu för tiden på Faktum som är gatutidningen i Västra Götaland, Värmland, Skåne, Småland.
Jag snodde nu min nästa fråga.
Ja, men jag är på här.
Det är bra. Jag tänker att eftersom vi pratar hemlöshet och Faktum har ju sitt sätt att se på saker och ting och tankar och så vidare. Så vad säger Faktum och framförallt vd och försäljningschef Sara?
Om hemlöshet, ja, det är ett jävla ofog kan jag säga. Det är ju någonting som ingen människa någonstans i världen ska behöva uppleva. Och idag så kom ju nyheten om att det är 370 000 döda i skalvet i Turkiet och Syrien. Och jag tänker på alla människor som efter det kommer nu bli hemlösa. Så tänker jag på alla barn, ungefär 500 bara i Göteborg, som växer upp också i hemlöshet, en tyst hemlöshet. En strukturell hemlöshet, och jag brukar säga att hemlösheten har väldigt många olika ansikter. Men den hemlöshet som vi gemene man ofta tänker på, och som jag också bara förknippade med hemlöshet innan jag började jobba på Faktum. Det var ju liksom den schablonbilden av alkoholiserade mannen på parkbänken. Och så ser ju inte hemlösheten.
Det var jag.
Ja, Och det, du finns ju, Thomas, och det finns ju också. Jag ska inte göra förminska det på något sätt, men idag så ser ju hemlösheten väldigt, alltså den är ju så mångfacetterad. Och det är väl det som Faktum håller på att jobba med, att försöka berätta för läsare, politiker, beslutsfattare, opinionsmakare, influencers, vad alla nu heter, att det här, det är ingen naturlag att någon måste vara hemlös.
Det är väl inte hemligt på det viset, men jag fick ett mejl här och ett parti här i Göteborg som vill ha liten prat och föreläsning just om det här. Och jag är tacksam för det och ställer gärna upp. Är det någon mer som vill eller vill sponsra, så varsågoda. Jag kommer, det är bara att slå en... Det går att ringa också, 0709655115. Och då sa jag just det till den här personen, Åke kan vi kalla han, för det heter han faktiskt. Vi pratade just då, vi bokade in i april att jag ska komma dit och föreläsa och prata lite och berätta just om det, för han vill lyfta problemet. Och som jag sa till honom just, att det här med hemlöshet, det är ju någonting som, alltså vi har haft covid, vi har haft, jag tjatar om det här, men det är elände med jordbävning. Jag glömmer säkert något, elen som kör ihop sig och det blir dyrare överallt. Och kriget, för i helvete, med Putin och allting. Det, då tänker jag, hemlös i Sverige, vad fan är det? Tänk på dem där nere. Men samtidigt sa jag då till Åke att det är ju så här också, att vi i Sverige måste ju, även om vi kan hjälpa till mycket stort och runt om till de andra drabbade, så får vi inte glömma bort våra egna runt hörnet. Det är ju faktiskt väldigt viktigt också att vi och de som har behov kan få hjälp. Just nu sitter jag på Stigberget i min tillfälliga lägenhet här, som jag tycker är jättetrevlig. Jo, men det är ju så, och det här med hemlösheten och allt elände som händer, det är många nu som med höjda avgifter på enda andra och maten som blir dyrare, och det är många som inte har tänkt sig eller har föreställt sig överhuvudtaget hemlösheten tidigare, som riskerar att hamna i den situationen, tyvärr. Faktum, vad och när börjar ni? Vad gör ni och när börjar ni? Jag säljer ju Faktum så jag vet, men det får Sara berätta.
Vi startade på gatorna i Göteborg då 20, ska jag säga rätt nu, 2022. Så att när 2021, så vi har varit på gatorna drygt 20 år. Men nu finns vi både uppe i Värmland, och kontor i Karlstad, Helsingborg och även Malmö. Så vi, jag menar, jag brukar säga att de som säljer Faktum är riskkapitalister. Gatans riskkapitalister, eftersom alla som säljer Faktum på gatan har investerat sina egna pengar och sen säljer vidare den. Man får inte lämna tillbaka några tidningar. Vi säljer en kvalitetstidning på gatan, för du kan inte sälja skit på gatan. Utan det vi håller på med är sysselsättning till människor som står långt ifrån bostadsmarknaden, långt ifrån sociala sammanhang, långt från vanligt kneg kan man säga. Vi struntar i vilka skäl man har. Förr när tidningen startade så var det för hemlösa. Idag så struntar vi varför man kommer till oss och vill bli försäljare. Alla kan få en intervju och bli godkända, skriver på ett avtal där man säger sig knyta an till de regler vi har. Svårare än så är det inte. Vi är väldigt låg tröskel till att sälja Faktum, och vi tror att vi, precis som du sa Thomas, vi kommer finnas fler som behöver oss. Vad vi kämpar mot, det är ju fördomar och fördomar om vem som är, att man måste vara hemlös eller man måste kämpa med ett missbruk eller allt det där, utan det är ju, vi ser ju att det kommer, det man säger då, andra personer som bara söker socialt, ett socialt sammanhang, komma ur sin ensamhet. Och det är ju väldigt, det är väldigt bra. Vi hade försäljarmöte idag. Det kommer en ny tidning på tisdag. Och det blir ju väldigt mycket tjat. Väldigt roligt. Alla kan ju tro att det är väldigt deprimerande på Faktum. Men det är ju väldigt, vi har ju väldigt roligt ihop också. Eller hur?
Absolut. Jajamän. Det kan jag verkligen hålla med om. Sen är det, ja, det är ju våra, för mig, jag brukar säga, det är mina snuspengar. Apropå det så behöver jag en snus. Så jag letar fram en. Jag slutar röka, vet du. Jag är fiffig på det viset. Ja, det är ju så det funkar. Jag har faktiskt en dröm. Jag låter som Martin Luther här, men Martin Luther King, inte Luther, det var någon annan. Jag tänker lite grann på förra året på vårkanten, så hade ni en gatufest där uppe, Faktum, utanför ert kontor. Och jag är ju så där att jag drar ju på lite mer. Jag tänker, alltså de hemlösas gala tillsammans med hemlösa och kanske sponsorer och vad, ja, TV, radio, Nordstan, Plattan, Stockholm tillsammans med Situation Stockholm och Faktum och kanske några andra som... Jag är samma där. Jag säger, kom med förslag och jag tar emot dem, och som sagt sponsorer, så att vi kan belöna då de som verkligen faktiskt hjälper oss, eller ja, de som är hemlösa. Jag säger oss, för jag är ju hemlös också, kan man säga. Och göra någonting vettigt. Och de får nog, ja, dela ut pengar till de som verkligen bryr sig, och även till, ja, jag vet ju inte riktigt hur, och det här är bara ett frö som jag såg. Vad tycker du om det? Har vi en plan kanske?
Finns massa planer hela tiden. Jo, nej, men det är skitbra. Vi hade ju en vinterfest på Chapmans torg, en julfest. Och jag tror att man ska samlas lokalt, för där här samlar vi ihop alla företag, alla biblioteket, kyrkan, konditoriet, pizzerien och så Faktum. Och så hade vi en jäkla rolig, i 14 minusgrader, ett kalas på torget. Men jag tror också, Thomas, att du är en så bra ambassadör och du vill så mycket, att vi måste också få tag i Åke, politiker Åke. För det är ju där hela till Åke. Ja, för att oavsett hur mycket vi gör och hur mycket vi lyfter frågan, så handlar allting om pengar, politiska beslut och människosyn. Och där är det ju så att det här måste ju vara politiska beslut. Och jag vet ju att i Göteborg så har man faktiskt börjat göra en ganska bra hemlöshetspolitik. Men det gäller ju att den här också inte bara hamnar på skrivbordslådor och i papper, utan det är också så att det byggs billiga lägenheter. Man förhindrar människor att missa sina lägenheter. Jobbar vräkningsförebyggande. Men nu vräks barnfamiljer som har fått det taskigt under lågkonjunkturen och kommit efter med hyror och sånt. Och det finns väl ingen unge i hela världen som skulle vräkas. Så att absolut, vi kan ha gatufester och någonting, men vi måste också trycka hårt på politikerna att det här stämmer inte. Och då, nu kommer jag igång, jag kan prata lite mycket, men jag tänker på att alla pratar om rekrytering.
Det är meningen i podden.
Pratar om rekrytering till gängen, och man pratar om utanförskap, att barn inte går i skolan, att man inte fångar upp, när man har inte sociala insatser tidigt nog. Men en unge som växer upp i hemlöshet och inte har ett hem, vem tror du är lätt rekryterad till en gängproblematik? Så att här måste man ju tänka hela cirkeln runt och bygga ett samhälle som är socialt hållbart. Vi pratar väldigt mycket om hållbarhetsfrågor, och det tycker jag väl är bra. Det är väl bra att man återvinner sina plastförpackningar, men om vi ska ha samma engagemang för sociala frågor och prata om social hållbarhet, så skulle vi också spara både liv och lidande, och faktiskt skapa ett samhälle som också har bättre ekonomi. För det finns ingenting som kostar så mycket pengar som ett socialt icke-hållbart samhälle. Fattigdom kostar även i pengar.
Det du säger, det är ju otroligt sanna ord och viktiga ord. Och faktum är att det här samtalet jag hade med den där Hörre Åke. Ja, vi pratade just om det, han och jag, att allting bygger på att det är vi politiker som får ta tag i saker och ting från början. Och jag nämnde ju det till honom, att det är, ja, det är politikerna som vill rösta fram, som bestämmer och gör förslag och hela den biten. Så att det måste ju komma därifrån, och så vi var rörande överens om detta. Och det är bra, det är en bra början. Så jag sa, nu börjar vi rulla en snöboll, får vi se vad som händer och sköter. Som bidrag tänker jag, för jag har en ny bok, jag skriver böcker och håller på. Men den heter då, som jag håller på med, den heter 100 ansikten, 100 ord, en novell och 10 dikter. Och de här orden då som sägs, jag tar ju bilder då på olika, vem som helst kan, ja, jag tror jag ska ta med Sara. Så Sara får vara med också på ett kort här i boken. Och den, när den blir väl klar, så tänker jag med, även om jag inte har något speciellt välbärgad ekonomi på något vis, men den ska vara ett bidrag till hemlösa. Det säger jag här och nu, och det står jag för. För så har jag tänkt från början.
Det låter fint, det bara köra.
Ja, då gör vi det. Eller gör det. Det tar sin lilla tid, men kommer jag med min förfrågan om ett fotografi och ett positivt ord, för det behövs verkligen positivitet i dagens bekymmersamma tid. Vi har ju våren framför oss, tack och lov. Hur är det med försäljarsiffrorna apropå faktum nu, om man jämför med före covid?
Du menar hur många som köps på gatan, hur många vi säljer till försäljarna? Ja, men alltså, trot eller ej, så är det är ingen disaster, men det är liksom, nu kom ju en liten lågkonjunktur direkt efter hela pandemieländet också, men vi har ju lyckats hålla uppe försäljningssiffrorna faktiskt på gatan. Det har gått lite ner vissa månader, men sen kommit igen också, så att jag tror ju på alla människor som har huvudet på skaft att förstå att vad det innebär att köpa en faktum på gatan. Inte bara för försäljningens skull, utan också att man stödjer hela idén, så att vi kan sysselsätta de 300 personerna vi gör per år. För det betyder ju inte bara inkomst för de som är försäljare, utan det innebär ju också att man får någonstans att gå på morgonen och säga hej och ta en kopp kaffe och tjata. Ja, du är bra på att tjata när du kommer till kontoret, så du vet ju precis vad det innebär. Men ja, jag är förvånad och väldigt, väldigt glad och rörd över alla som har stöttat oss och som också har köpt tidningen och uppskattat vår journalistik, kan jag säga. Att inse vad ett köp innebär, för det är också ett möte. Att du, när du köper en faktum, så respekterar du en annan människa som du möter i ögonhöjd. Och det är inte bara välgörenhet, utan det är det mänskliga mötet som spelar jättestor roll, och det har förändrat människors liv. Så det, och sen läsa tidningen, för när vi pratar också om opinionsbildning så måste vi lära oss, och vi har massa bra artiklar som man lär sig jättemycket om i faktum, så man inte bara köper den och sen lägger den i soporna.
Nej, jag säljer ju, ja, och jag står här och de kommer och så säger de, ja, men faktum, det står inte så, den var bättre förr. Men säger, har du läst den på länge, sa jag, för att nej, jag har nog inte köpt den. Vad kostar den? Är det 40 kronor? 60? Vad kostar den? Nej, den kostar 80. Och det är... Jag står för att det är bra kvalitet. Det säger jag inte bara för att jag har sa det här, utan jag står för det. Jag tycker det är en skitbra tidning, och det kommer jag fortsätta att stå för. Jag får inte betalt för att säga det heller, så det är så. Ja, det har ju varit en jobbig och lång vinter för de hemlösa. Så nu går du och köper en tidning av din lokala försäljare av faktum eller Situation Stockholm. Jag har faktiskt sålt den också.
Måste jag göra lite reklam för min gamla, inte hemstad, men där jag kan, en stad där jag faktiskt blev vuxen, Umeå. Det finns Vasaplan i Umeå också, som är en gott tidning. Så att, köp den också.
Som sagt, hjälp till och stötta oss. Och stötta på något sätt. Det kan vara det lillaste som blir det största. Det vet du aldrig. Sara har mer att säga.
Nu har du tryckt på startknappen, vet du, nu får du aldrig stoppa mig. Nej, men jag kan säga också så att det är ju så att alla som känner att man vill komma till oss till kontoret på Chappans torg i Göteborg, eller på Bredgatan i Malmö, eller uppe i Karlstad, Helsingborg, och snacka med personalen, om man känner att man vill sälja faktum, om man blir försäljare, så är man bara välkommen att snacka med en kompis som är där, eller snacka med personalen om hur det går till och sånt. För det är ju väldigt okomplicerat, och det betyder rätt mycket. Så håller du med om det?
Jag som är en gammal god pratkvarn utav vida mått, jag ska säga det, att det mest sociala och fina, det är att jag står där och träffar. Jag var ute på Saltholmen som ligger här, och ut åt skärgården till första gången häromdagen. Ja, ah, du är tillbaka. Ja, ah, det är ett säkert vårtecken, sa de. Då blir man ju glad där. Det var jävla fint att höra. Men sen har jag lite andra ställen också. Och sen som sagt, ha nu en fantastisk... jag har varit lite dålig på det här med programmen. Jag ska upp till Stefan, min kära producent, imorgon. Och vi ska klippa ihop och klistra lite nya program så det kommer. Det är kul att höra att ni fortsätter. Och fortsätt att lyssna. Har du någon mer? Då får du säga det.
Nej, jag vill bara tacka för att jag fick komma hit och surra lite grann. Och det var kul att träffa dig igen, Thomas. Vi har inte setts på ett tag.
Nej.
Men det som jag säger, du är ett vårdtecken. Och nu behöver vi bara vårdtecken.
Du sa inte vårdtecken.
Nej, alltså vårdtecken. Så vi behöver vårdtecken nu och så. Så att, jag vill bara säga det som, ha det gött.
Vi planterar en lök eller två så de ser vi tulpanerna växa fram. Gillar du att sjunga, Sara?
Ja.
Ja, vad trevligt. Vad vill du sjunga? Ska vi sjunga ihop?
Ja,
jag kan. Ja, nu måste jag trycka på paus här en stund bara. Ja, men vänta nu.
Men nu, du säger att jag ska sjunga, nu blir jag lite nervös.
Blir du nervös?
Jag blir nervös.
Ja, vi avslutar skidskytte och intervjun här med en liten vårvisa. Den går på det här viset. 1, 2, 3. Ut i vår hage där växa blåbär. Kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där. Kom liljor och akveleja. Kom rosor och salileja. Kom ljuva kryssmynta. Kom hjärtans kär. Ut i vår hage där växa blåbär. Kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där. Kom liljor och akvileja. Kom rosor och saliveja. Kom ljuva kryssmynta. Kom hjärtans kär.
Äpper du med på den? Tack så hjärtinnerligt. Applåder, applåder, applåder.